Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag berättar vi om årets borgerliga julklapp. En riktigt trist opinionsmätning, bland annat. Häng med. Det är tisdag den 6 december och Politikrummet håller sitt 53:e sammanträde genom tiderna. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron och med mig, som alltid nu för tiden, Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hallå, hallå!
Idag har vi lite nyheter att förmedla. Kanske inte av världsomvälvande karaktär, men ändå.
Ja, men stort för oss på Expressens politikredaktion i alla fall. Vi har gjort om vår SIFO-mätning.
Bara en sån sak. Under förra mandatperioden så hade vi månadsvisa mätningar över förtroendet för partiledarna. De siffrorna var förstås intressanta ibland, men det slutar vi med nu.
Ja, det kunde ju bli lite tjatigt också. Magdalena Andersson överst, nästan alltid, eller alltid under hennes tid. Och Miljöpartiets stackars språkrör var ju i någon form av total botten. I och för sig med kanske konkurrens där av Nyamko Sabuni ett tag. Men...
ja, ett litet tag. Mm. Och så resten någonstans mitt emellan. Ja. Mm. Istället så kommer vi nu varje månad att mäta hur många som tycker att regeringen gör ett bra jobb. Och hur många som tror att oppositionen skulle göra ett bättre jobb. I all korthet. Vi tror att det särskilt över tid kommer att vara ett klargörande komplement i alla fall till alla miljoner mätningar om tillfälliga väljarströmmar inom blocken och vem som är över eller under spärren som alla ändå klarar till slut.
Ja, och det blev ju faktiskt också spännande resultat direkt här tycker jag. För den första mätningen då visar ju att den här regeringen, den nya regeringen, haft en tuff start och inte lyckats leva upp till förväntningarna. Inte ens, kan man säga, bland de egna väljarna, och det är ju särskilt intressant. Alltså, sammantaget då, för alla väljare, så är det nästan 6 av 10 svenskar som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. 57% för att vara exakt.
Ja, då tar man med både de som anser att regeringen gör ett mycket dåligt jobb och de som anser att regeringen bara gör ett ganska dåligt jobb. 33%, var tredje väljare, menar tvärtom att regeringen gör ett bra jobb. Men som undersökningen också visar, den finns på Expressen, ska jag säga, för den som vill fördjupa sig mer. Andelen som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb, det är inte jättemånga. Det är bara 3%. Det är lika många som stöder Liberalerna i en vanlig mätning, men jag förmodar att det inte är någon gigantisk överlappning här.
Nej, men det här är inte så muntet för regeringen, ska man säga. Men alltså, ja, att de rödgröna väljarna tycker att regeringen är allmänt usel är ju rätt väntat. Men som man kan förstå de här siffrorna så är ju då rätt många högerväljare som också är besvikna.
Ja, så är det. Sammantaget för alla som uppger sig sympatisera med något av de 4 Tidöpartierna, om vi får kalla dem så är det närmare 3 av 10, 27%, som tycker att regeringen, som de alltså har röstat fram, gör ett dåligt jobb. Mm. Andelen är lägst bland moderater, som alltså är mest nöjda, men där ändå 11%. Och sen varierande grad av högre missnöje hos de andra. Vi ska säga här att man ska vara lite försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser när det gäller de mindre partiernas väljare och vad de tycker, eftersom de ju är så få. Så var det sagt.
Så är det, men vi kan nog inte hålla oss helt ifrån det, utan kan ändå konstatera här då att omkring var 50 kristdemokrat tycker regeringen är dålig eller gör ett dåligt jobb i alla fall. Och än mer missnöje är det inom Sverigedemokraterna då. De sverigedemokratiska väljarna, där anser 4 av 10 då sverigedemokrater att regeringen gör ett dåligt jobb. En hög siffra, får man säga. Och alltså, det är ju en siffra, tycker jag, som är intressant och förtjänar att lyftas, för det kan ju bli rätt besvärligt för Ulf Kristersson, tror jag, om den inte vänder upp. Mm. Alltså om SD inte får med de egna väljarna och får dem att börja tro på det här projektet, den här regeringen, så kommer väl det sannolikt, tänker jag, tvinga Sverigedemokraterna att försöka börja göra de egna väljarna mer belåtna över saker och ting på något sätt, kan man tänka sig.
Det är ju ingen orimlig slutsats, och det finns ju saker som har visat sig skapa stor irritation bland SD-väljare, till exempel det med bränslepriserna då. Men, och jag vill verkligen inflika ett men där, alltså, Sverigedemokraterna sitter ju faktiskt inte i regeringen. Nej. Vilket deras sympatisörer vet, och det påverkar förmodligen också synen på regeringens duglighet. Det vore i alla fall inte orimligt om det var på det sättet att man känner sig mer lojal med sitt parti än med en regering som partiet inte ens sitter i. Även om Sverigedemokraterna ju samarbetar väldigt nära med regeringen och har fått igenom mycket politik, det är inte säkert att deras väljare uppfattar det på det sättet.
Nej, och sen kanske inte alla har koll på alla tjänstemän och samordningskanslier och annat som finns
de
där.
De lyssnar inte på politikrummet, inte alla i alla fall.
Herregud. Ja, men alltså, det kan ju också vara så att de här sverigedemokratiska väljarna blir mer nöjda när de ser hur det här då så kallade paradigmskiftet som alla pratar om i migrationspolitiken börjar verkställas. Eller så kan det ju vara så, en möjlig annan förklaring till detta är att liksom den politiska segern i migrationspolitiken, som ju ändå är så viktig för Sverigedemokraterna, redan på något sätt är intecknad. Alltså, det kan ju hur som helst möjligen förklara varför SD nu försöker, som man ser då, flytta fram sina positioner i klimatdebatten som rasat sedan valet. Det där tycker jag är rätt intressant. Alltså, det är fråga, man är ute och frågasätter FNs klimatland var varannan dag och kräver inflytande över EUs klimatpolitik, som man ju är väldigt upprörd över. Och det där är ju liksom, man behöver ju nu en ny konflikt när liksom alla accepterat den här migrationspolitiken och visa att man liksom inte kanske drar jämnt med framförallt liberalerna men delar borgerligheten här. Och jag tror att den här liksom striden kring klimatet och liksom Sverigedemokraternas liksom irritation mot EU och strid mot allmänt mot EU-politiken, alltså det liksom, ja, vi får ta det någon annan gång, men det är spännande i vart fall.
Det är förmodligen stoff för många avsnitt och ja, det lär finnas anledning för det här under, inte minst under nästa halvår då Sverige ska vara ordförande i EU. Men för att återvända till mätningen, ett parti som sitter i regeringen och därmed inte har något särskilt att skylla på, det är Liberalerna. Vilket naturligtvis inte hjälper. Vi ska som sagt vara noga med att påpeka att antalet liberaler i mätningen är försvinnande få i mätningen, liksom i samhället i stort, och att siffrorna därför ska tolkas med försiktighet. Men vi måste ändå delge detta för det är roligt. Av L-väljarna så tycker 50% att regeringen gör ett bra jobb. 45% tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Att vara liberal är att vara kluven, och så även här.
Mm. Ja, men det är ju en anmärkningsvärt hög siffra som tycker då att den regering som Liberalerna själva sitter i gör ett dåligt jobb. Men alltså, jag måste säga en annan sak som jag tycker, som jag noterat här senaste veckan, när jag ringt runt till folk i regeringskansliet och i de här tidigpartierna, sånt som jag gör en hel del.
Jo, tack.
Så försöker ju liksom alla de här då partierna, tidigpartierna, alla utom ett, moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater, ge bilden av att partierna är så otroligt överens.
De tre partier som var Sverigedemokraternas tilltänkta regeringsunderlag från början, det så kallade konservativa block som de drömde om.
Exakt så, alltså de tre partierna beskriver liksom läget som allmänt toppen och tonar ner allt det här med splittring och motsättningar, och det är minsann något som vi konfliktlyssna journalister hittar på, får man höra. Framförallt sverigedemokrater brukar säga så. Men alltså då när man pratar med det tredje koalitionspartiet, då, Liberalerna, så är det annat ljud i skällan. Alltså, för där får man ju höra när man ringer och pratar med folk att det minsann är väldigt bråkigt mellan dem och framförallt Sverigedemokraterna. Allmänt dålig stämning beskrivs det som, hård dragkamp. Då kopplat framförallt mycket till det jag nämnde innan där med klimat och EU-politik och så. Men att SD kräver massa saker som Liberalerna gör allt för att emot, och jag tycker det är, liksom, det är ändå lite intressant att liksom, medan de tre av de här partierna gör allt för att tona ner det, så är min bild att det inte alls, att Liberalerna inte alls har något emot att dessa konflikter kommer till dagens ljus.
Nej, det har varit mycket konflikter runt Liberalerna sedan valet och innan för den delen också, fler lär det bli. I den här mätningen så har vi också frågat om man tror att oppositionen skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande regeringen. Och då ska vi ju först säga att det inte är alldeles enkelt att utforma en sån fråga. För det finns ju lika många uppfattningar om vad som egentligen är alternativet till den här regeringen som det finns partier i oppositionen. Och säkert ännu fler än så. Mm. Hur en alternativ regering ska se ut helt enkelt och hur den ska fungera. Men vi har då i brist på annat valt att utgå från verkligheten. Så som den såg ut fram till nyss.
Praktiskt.
Ja, och kallat då huvudalternativet för en socialdemokratiskt ledd regering med stöd av Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Ja, men skulle oppositionen då formera sig på något annat sätt, får vi ju vara tydliga med här att då kommer vi ta in det i mätningen.
Självklart.
Justera detta.
Ja, vi utgår från hur det såg ut i augusti, och då var det ju faktiskt så. Och vi har då frågat folk om de tror att denna S-ledda regering skulle göra ett bättre eller sämre jobb än den nu sittande moderatledda regeringen. Och då svarar 44% ett bättre jobb, medan 30% svarar att den S-ledda regeringen skulle göra ett sämre jobb. Ni kan göra vad ni vill med de siffrorna, men vi tycker att det finns anledning att titta lite närmare på det borgerliga oppositionspartiets väljare här. Ja, det borgerliga oppositionspartiet, enligt egen utsago i alla fall.
Det som tycker att regeringen inte är tillräckligt borgerlig och borde vrida den ekonomiska politiken åt höger, men då med en socialdemokratisk statsminister.
Vi pratar om the one and only Centerpartiet, ja. På frågan om en S-ledd regering skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande så tycker de absolut flesta centerpartister det, omkring 7 av 10. Och bara 1% av centerpartisterna, 1%, svarar att en S-ledd regering skulle göra ett sämre jobb. Nu är vi nere på väldigt små tal, men det här är en podd och konsten är fri. Poängen står klar även med hängslen, livrem och omfattande felmarginaler, Thomas.
Ja, och som inlaga till det här partiledarvalet som pågår och den ändå lågintensiva diskussionen om Centerpartiets vägval, så är det ju intressant. Alltså, man har ju lite svårt att se utifrån detta, eller till och med mycket svårt att se hur Centerpartiet med de väljarna ens skulle kunna hålla dörren öppen för en högerregering inför nästa val. Alltså, det lär behöva nya väljare i så fall, ganska många nya väljare, för man ser ut att få svårt att få med de här väljarna på ett sådant högeräventyr.
Ja, man får börja göra som Liberalerna tidigare, Folkpartiet, och byta ut sin väljarkår i varje val om man ska hålla på så här. Nu har man gjort det en gång, men nog ser ändå väljarna ut att avgöra den här saken med visst eftertryck. Och fortsätter det så här, ska vi säga, i mätningarna, då får Centern väl snart döpa om sig till Socialdemokrater för skogsbruk och rutavdrag eller något, om de vill göra ett bra val nästa gång.
Ja, framtiden är spännande på många sätt.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Det blev mycket siffror där och vi släpper den där mätningen för nu och återkommer om en månad eller så. Nu finns det ju, som vi har nämnt, en del lätt identifierbara skäl till varför folk är lite sura på regeringen. Men jag vill ändå hävda att det finns något mer här. Alltså, regeringen Kristersson och dess närmaste anhängare, de känner sig utsatta för en kampanj från alla håll. Och det tycker väl alla regeringar alltid. Men jag vill nog mena att de har en poäng här. Bara för att man är paranoid betyder det som bekant inte att man inte är förföljd.
Ja, men du skrev idag, har jag noterat, om några saker som utmärker borgerliga regeringar jämfört med socialdemokratiska. De tenderar att lova mycket, väldigt mycket mera.
Ja, alltså, i alla fall i modern tid. Alltså, vilket ju en sammanfattande beskrivning av alla borgerliga regeringar vi har haft. De utspelar sig främst i modern tid. Hur som helst, de tenderar att lova mer och dessutom mer detaljerat. Nu, precis som på Alliansens tid, så sätter man ju stort värde i att vara så konkret som möjligt redan före valet. Magdalena Andersson vill ju å sin sida inte avge några vallöften alls i det här valet.
Nej, hon vill ju hellre prata om valmålsättningar, vill jag minnas. Det där med skarpa vallöften var inget för henne, och framförallt inte i den tid vi lever i. Socialdemokraterna skulle behålla makten och ta ansvar.
Det var ungefär det som var erbjudandet. Och för detta så hånades hon ju grundligt från höger. Men i alla fall just nu, efter uppror mot elpriskompensationen och bensinbesvikelsen, så är det nog ändå Magdalena Andersson som skrattar sist. För nackdelen med att lova saker konkret är ju att det blir väldigt konkret när man sen inte levererar. Lättare då att på förhand säga vi ska bygga ett starkare Sverige och sen pressa in verkligheten under den parollen, ungefär.
Ja, men här tycker jag också att man faktiskt kan skönja något större, alltså bortom valtaktik och sånt, och något som jag tror ändå att Magdalena Andersson riskerar att kritiseras för någon dag om den kommer, då det börjar gå mindre bra för henne. Alltså, för det är ju så att hon, trots sin ganska långa tid på högsta politiska nivå, inte förknippas med någon politisk fråga eller något reformprogram. Och det här lyfts ju emellanåt.
Att vända på varje sten räknas alltså inte.
Nej, precis. Och han vill aldrig bli så mycket av det där. Det var mycket tal, men kanske inte. Ja. Men alltså, när hon tog över som finansminister, hon kom ju in där som ekonomisk politisk talesperson inför valet 2014, Löfven plockade in henne. Men när hon då tog över som finansminister så så såg hon som sin främsta uppgift där, vill jag minnas, att sanera statsfinanserna efter Anders Borgs äventyrligheter. Det var ju någonting hon pratade jättemycket om, hur han hade levt över sina tillgångar, som man då sa att alla borgerliga regeringar alltid gör. Och liksom statsfinanserna då, då ska man säga att statsfinanserna var ju redan då bland de starkaste i Europa. Men trots det började då Andersson hålla hårt i pengarna och amortera av på statsskulden.
Mm. En lite udda profilfråga för en vänsterpolitiker, om Andersson nu ska beskrivas som en sån.
Ja, där de tvistar de lärda. Men alltså, under alla de här åren, under de dryga 7 åren som finansminister då först och sen det knappa året eller 9-10 månader som statsminister, alltså så kommer ju heller aldrig att förknippas då med någon politik som har liksom en tydlig ambition om att förändra Sverige på något avsevärt sätt. Det där, ja, nej, men det är liksom, jag tycker att man, det förtjänar att lyftas här. Det liksom är i tuffare tider kan det nog komma tillbaka.
Ja, det har väl varit lite så att de borgerliga regeringarna har varit mer förändringsbenägna och socialdemokratiska lite mer av att lite mer inne på att värna och trygga och utveckla befintliga ordningar, om man säger så. Magdalena Andersson som ett övertydligt exempel på det, men vi ska väl i sammanhanget också nämna hennes företrädare Stefan Löfven, för han gillade inte heller vallöften, däremot målsättningar. Alltså hans stora politiska utfästelse, den förra regeringen stora sak, om man får använda det ordet, det är ju svårt att kalla det ett löfte, det var ju att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU senast år 2020.
Ja, det där sa han ju alltså då som oppositionsledare inför valet 2014. Alltså jag minns det där tydligt. Det var väldigt peppad stämning inom rörelsen, inom socialdemokratin. Äntligen hade S högt ställda ambitioner igen.
Ja, det var en högt flygande målsättning. Det skulle genomsyra all regeringens verksamhet. Och det påstod man sen också att det gjorde i alla fall ett tag. För det stod ju ganska snart, ganska klart, att det skulle bli ganska svårt att nå det där målet.
Ja, och här kommer nog liksom Anderssons, tror jag, besatthet, om man vill kalla det, liksom vid statsfinanserna, att hålla hårt i pengarna in igen. För det som var liksom anmärkningsvärt var ju att regeringen, den då socialdemokratiska regeringen, aldrig lyckades prioritera det här målet särskilt högt. Alltså kontrasten till Göran Perssons mål på 1990-talet då, som också hade ett väldigt högt uppsatt jobbmål om en öppen arbetslöshet, ett mått man då använde så mycket av. Den skulle vara högst 4%, och det var ingen som trodde på det. Men han lyckades på något sätt få skrämma hela statsapparaten till att engagera sig i det där. Och det skedde väl delvis genom att människor förtidspensionerades, vilket en del har haft synpunkter på, men rent politiskt så blev liksom hans måluppfyllnad ändå en stor framgång, och det blev ju faktiskt inte Löfvens jobbmål, kan vi konstatera.
Nej, facit för den här målsättningen blev ju ett nästan komiskt fiasko. 2020, när det gick mot sitt slut, så hade Sverige inte lägst arbetslöshet i EU, utan femte högst, tror jag, av de 27 medlemsländerna, alltså den 23:e lägsta arbetslösheten i EU.
Nej, men det blev ju trots det ingen jättesak av det där, vill jag minnas. Alltså det var väl kanske i ärlighetens namn väldigt få som trodde på målet, vilket nog förklarar en del.
Ja, men sen var det väl också så att det framförallt hade gått 6 år. Extremt mycket hann hända längs vägen. Så 2014 så hade ju jobben varit en jättestor fråga i valet. Men 2020 så var landet och politiken präglade av andra saker. Migrationskris, gängbrottslighet, allt möjligt annat, och framförallt så hukade ju hela världen under en pandemi där och då, när fiaskot väl skulle dokumenteras. Men framförallt, Stefan Löfven hade redan hunnit bli omvald och satt och planerade för sin pensionering. Så det här var ju en väldigt praktisk valmålsättning på det sättet, i alla fall jämfört med tidigare regeringens löften om högkostnadsskydd för el och billigare diesel.
Ja, han lovade inte på 100 dagar.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
En annan sak som ju verkligen har präglat den här regeringens start är ju den här massiva internkritiken. Alltså Liberalerna behöver vi ju knappt nämna här, men det har ju varit en väldigt stormig resa för dem. Allt från att Tidöavtalet presenterades och alla möjliga tunga personer hotade med avhopp till Johan Perssons uttalande om brun sörja och annat. Det där har vi
tagit. Och då tar du ändå bara efter valet. Vi hade ju ett förval också, där gamla partiledare gick ut och sa att de skulle rösta på Centern och rena med i tredje.
Ja, och röstade på Centern, ja.
Nej,
till och med. Men alltså, nu ser vi även i Sverigedemokraterna så börjar vi se en allt jobbigare svekdebatt, framförallt runt de här frågorna kring bränslepriserna.
Alltså det är ju ett evigt dilemma för höger någonstans. Alltså generellt kan man ju säga att omfattande kompromisser i syfte att nå eller behålla den exekutiva makten, det betraktas som svek i borgerliga kretsar. I Socialdemokraterna så kallas det för valseger.
Ja, alltså så är det. Jobbigast nu tror jag för den sittande regeringen är den här interna kritiken kring elstödet, alltså där man dessutom då fått den mäktigaste lokala högerföreträdaren i landet emot sig, alltså Skånemoderaternas Carl-Johan Sonesson, som ju är ute i media nästan varje dag och sågar regeringen för löftesbrott mot hushåll och företag och
ja, Carl-Johan Sonesson, alltså regionstyrelsens ordförande i Skåne, och nu när Stockholm och Västra Götaland, det vill säga Göteborg, de har blivit rödgröna både som städer och regioner, så blir ju Skåne det stora högerfästet i den svenska lokalpolitiska geografin. Och där sitter alltså högsta hönset Sonesson och är arg.
Ja, han ställer gladeligen upp i Agenda och talar ut om sin besvikelse. Det där är nog, ja, men jag tror att det är rätt jobbigt för Ulf Kristersson faktiskt.
Ja, och det är ju också, för att återknyta till poängen, extremt svårt att tänka sig Carl-Johan Sonesson som socialdemokrat. Det här är ju den tredje punkten och den kanske viktigaste i varför livet blir tufft för en ny borgerlig regering och varför den känner sig så omgärdad av fiender. Den är det. Den saknar en lojal bas, i alla fall jämfört med konkurrenterna.
Ja, till vår glädje i medierna, om man säger så. Alltså, interna kritiker som tar bladet från munnen, alltså det har varit rätt tunt med det, med den varan skulle jag säga, under den rödgröna regeringen, trots att vi alla vet att de höll på att strypa varandra där i regeringskansliet, socialdemokrater och miljöpartister. Men i alla fall sedan miljöpartisterna checkar ut från regeringen så har det varit allmänt ganska stor uppslutning.
Ja, Miljöpartiet ska vi ju, till deras försvar om man kan säga så, är ju historiskt och traditionellt ganska duktiga på just intern kritik. Det brukar inte vara så svårt att ringa Birger Schlaug eller någon annan gammal, något annat gammalt språkrör och få ett frejdigt citat om att partiet har svikit sin själ och så vidare. Med Socialdemokraterna är det betydligt svårare. Det blev lätt Göran Greider och Daniel Suhonen som fick stå för den socialdemokratiska motrösten i artiklar i radio, i tv och efter år. Och inget ont om dem, men Greider är ledarskribent och Suhonen leder en facklig tankesmedja. Bland tunga, aktiva socialdemokrater i partiet så var det väldigt tunt. Alla ringde till Jimmy Jansson i Eskilstuna och han kunde ju bjuda på något spetsigt ibland, men i grund och botten en karriär socialdemokrat och skulle aldrig säga något som på riktigt är jobbigt för partiet.
Nej, emellanåt så kan man nästan se att han krattade för olika åtstramade migrationsförslag och annat.
Ja, och när valet väl kom så var det Magda Keps på den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.
Ja, sen ska man ju samtidigt komma ihåg här och säga att liksom den här lojaliteten inom socialdemokratin då främst gäller gentemot sittande ledning, alltså att kretsen runt Magdalena Andersson inte var så imponerade över Löfvens ledarskap, var man rätt tydliga med, vill jag minnas, där under den där lite febriga stämningen Andersson hade klivit in i baren där i samband med.
Ja, precis. Det var inga debattartiklar med 58 undertecknare som tog avstånd eller någon som gick ut och sa att de skulle rösta på KD eller något sånt där. Men ja, man kan diskutera vad den här skillnaden i politisk kultur beror på. Man kan också diskutera vad som egentligen är bäst på lång sikt. Lojal men kanske hämmande socialdemokratisk tystnadskultur eller en besvärlig men kanske också utvecklande borgerlig debatt. Men man kan inte förneka att skillnaden finns och att den i alla fall nu spelar roll för hur regeringen uppfattas.
Nej, men så är det nog.
Ja, det är inte lätt när det är svårt. Svårt är det ju däremot inte att vara Magdalena Andersson, i alla fall inte politiskt och just nu. Det är inte bara den här mätningen som vi kunde berätta om idag. Sen sist vi hördes i den här podden så har ju också Statistiska centralbyrån hunnit publicera sin stora novembermätning där Socialdemokraterna dundrar in på 34,6% och allt är väldigt glatt helt enkelt i det partiet.
På väg upp mot 40, verkar de tro. För man behöver inte
det tror de varje gång de passerar 30.
Ja, men ja, vi får väl se. Då kommer man väl knappt stå ut med dem. Redan nu så behöver man inte leta särskilt länge efter socialdemokrater som sitter och skrockar i riksdagsfiket åt hur otroligt dåliga borgarna är på att regera.
Nej, så är det. Risken för att någon på lägre nivå i Socialdemokraterna på allvar ska komma och kräva något slags politisk förändring är väl också i stort sett undanröjd nu, med tanke på den senaste tidens siffror, om det nu fanns en sån diskussion.
Ja, alltså man kan nog konstatera att Magdalena Andersson och hennes gäng runt henne, hennes entourage, sitter extremt säkert med tanke på att de faktiskt förlorade valet.
Nej, du har förstått helt fel. Socialdemokraterna vann valet. Det var Centerpartiet och Vänsterpartiet som förlorade det åt det rödgröna alternativet. Och frågor om det ska naturligtvis ställas i dem och ingen annan.
Just så var det. Mm.
Så var det, och det var det. Politikrummet tackar för den här veckan. Hörrni, 2 avsnitt kvar innan jul. Härnäst möts vi i Eten på Lucia den 13 december. Då får vi se om Ulf Kristersson har ljus i håret eller om hela frisyren har brunnit ner. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld.
Tack, tack.
Och tack till er som har lyssnat. Hörs igen om en vecka. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.